Du lyssnar på När ingen lyssnar av Diamant Salihu. Uppläst av mig, Gerard Håbergsdorfer. You follow drugs. You get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money. And you don't know where the fuck it's gonna take you. Lester Freeman, The Wire. Prolog. Är du ensam? Ja, svarar jag. Han kastar en hastig blick ner i trapphuset och släpper in mig i lägenheten. En mjukt, parfymerad men distinkt doft väller fram. Har man en gång känt lukten av cannabis går den inte att ta miste på. Han berättar att han röker för att lugna nerverna. Det liksom kryper i kroppen på honom. Förmodligen är det ADHD, en diagnos han själv ställt efter att ha gjort en rad tester på internet. Kom hit, säger han och tittar mot sin hund som springer fram över mattan där tobaksspåren ligger utspridda. Hunden köpte han ihop med sin flickvän innan hon flyttade ut. Framför fönstret hänger lila gardiner som skyddar mot insyn. Du skulle skriva om Encro, säger han utan att titta på mig. Under tiden öppnar han fönstret, sätter sig nära och tänder en cigarett. Han drar in ett djupt blås och blåser ut röken genom springan. Jag är här för att han har flera domar mot sig, bland annat för vapenbrott. Han har också smugglat in droger till södra Sverige. Men det har han inte dömts för, berättar han. Encrochat var vid den tiden den överlägset populäraste krypterade tjänsten. I tillslag efter tillslag hittade poliser över hela Europa de modifierade telefonerna. De marknadsfördes som en säker lösning som kunde garantera anonymitet. Jag använder den för att smuggla droger, säger den unga mannen i lägenheten i en förort i södra Sverige. Sin Encro-telefon fick han köpa för 13 000 av en vän som hade fått loss ett helt parti genom en kontakt i Nederländerna. De gick också att köpa i vanliga småbutiker där det går att lämna in mobilen för lagning. Det gällde bara att ha rätt kontakter. Många kunde lösa en telefon. Bland de flesta av Encrochats användare var det etablerat att det var omöjligt för polisen att komma åt innehållet. Det var därför knarkaffärer, mordbeställningar, ja, allt olagligt diskuterades öppet där. Han berättade att han trots krypteringen var försiktig. Många andra skickade bilder till varandra på dyra märkeskläder, klockor och smycken, flygbiljetter och självporträtt med vapen, pengar och droger. Det var den livsstil han själv drömde om, men han har börjat tänka om, säger han, och visar upp ärren på kroppen som hade kunnat kosta honom livet. Exakt hur han försörjer sig idag får jag inte riktigt svar på. Sparade pengar, konstaterar han och byter snabbt ämne till det jag är här för att prata om. Jag minns hur det var före Encrochat, säger han och vandrar runt i lägenheten som för att leta efter något men utan att hitta det han söker. Ena stunden rättar han till soffkuddarna, nästa stund fyller han hundskålen med mat. Hur var det då? Alltså före Encrochat, frågar jag lite trevande. Det var svårare för folk att döda människor. Del 1. Pandoras ask. Februari 2020 till april 2020. 1. I ett hus på den franska landsbygden, några mil från Engelska kanalen, sitter åklagaren Alexandre och väntar. På bordet framför honom står hans laptop. Det blå fladdrande ljuset från skärmen reflekteras i hans ögon medan han sneglar mot sin mobiltelefon. När som helst kan ett besked komma. Alexandre är trött. På sistone har det blivit mycket arbete. Den grova brottsligheten har blivit allt mer gränslös och de kriminella har snabbt anpassat sig till den digitala världen. I centrum för den negativa spiralen står de krypterade chattarna. Där planeras mord, hämndaktioner och handel med vapen och narkotika, helt skyddad från insyn. För polis och åklagare innebär det en ofta frustrerande katarottalek.